kära kollega och poddare och vän och alla lyssnare.
Hej,
hej
min vän.
Min vän. Ja, ni lyssnar på Våldets ansikte med mig, Sara Voldo.
Och mig, Emily Vendin.
Vi tog den här presentationen snabbt idag.
Ja.
Jag tänkte bäst att presentera från början, annars ska jag glömma bort det.
Exakt.
Vi är själva i studion idag igen. Mm. Vi saknar dig, Bella,
verkligen.
Så mycket.
Saknar hennes energi.
Ja, verkligen. Jag har inte träffat henne på jättelänge. Mm. Och för er som undrar vad som sker med vår älskade Bella, så är hon sjuk, är på bättringsvägen, men har varit jättesjuk. Hon har både en blodpropp i sitt ben som gör att hon inte kan gå, men sen har hon varit jättesjuk nu i flera veckor, alltså långt innan jul. Hon skulle ju fira jul, hon och hennes familj skulle fira jul hemma hos oss. Och det gick inte, för hon har haft både rosfeber, RS-virus, allt börjar med corona, jada. Alltså hon har i alla fall varit jättesjuk, och nu är hon nere hos sina föräldrar med familjen och ligger där och får hjälp nu när Andreas går i skolan och sådär.
Ja,
så då, de åkte ner tillsammans allihopa, men sen åkte han hem och hon var kvar, så att hon ska få hjälp. Hon kan inte gå liksom.
Gud, stackars dig, Bella, krya på dig.
Men verkligen, krya massor. Vi saknar dig.
Ja.
Så att det är därför som Bella inte är med nu på två gånger. Men
vi är här.
Vi är här, och det är inte så bara.
Nej, gud nej.
Och idag så kommer vi svara på lite lyssnarfrågor som vi har fått. Vi har fått dem under en period. Vissa var ganska länge sedan. Vi har ju haft uppstyrda avsnitt nu, eftersom vi har dragit alla våra live stories och sen var det nyårsavsnittet och sådär. Så att det här är det första avsnittet som bara är liksom lite såhär go with the flow, lite catch up, hur vi mår, svara på lite frågor, och sen så kommer vi ha lite gäster framöver här också.
Whoop, whoop. Det blir nice.
Ja, det blir nice. Och det här är årets första avsnitt.
Yay!
Hur var ditt nyår?
Ja, men det var fantastiskt. Ja. Alltså verkligen. Alltså jag kände mig lugn med att lämna min katt hemma. Mm. Alltså han är stencool liksom. Jag var med vänner från gemenskapen. Mm. Så det var bara liksom drogfritt. Mm. Vilket skönt. Mm. Jag var vaken till typ 2:30. Mm. Och det händer inte ofta.
Nej.
Så jag var helt slut på 1 januari. Men jag gick till gymmet ändå.
Jag såg det.
Började året med ett pass. Nej, men nyår var jättebra. Och min hemmagrupp hade ju öppet.
Just det, du var på möte.
Ja, för det var på en söndag och då har vi möte. Så då hade vi öppet och det kom några. Men det var jättefin nyår. Och det var ju min första som jag firade i drogfriheten, för första gången var på behandling.
Och sen var du sjuk.
Sen var jag sjuk förra. Just så nu det. Fick jag liksom så här, wow.
Revansch.
Ja, verkligen. Det var jättefint. Jag hade en bra nyår. Verkligen.
Var bra.
Själv då?
Jag hade också en jättefin, mysig nyårsafton. Lugnt och skönt. Vi var hemma hos oss. Bara familjen. Vi åt 5 rätters.
Gud vad nice.
Jag lagade jättegod mat. Jag lagade först så åt vi ostron, och sen så åt vi Kalix löjrom på toast, och sen så var det hummer.
Men
och sen oxfilé, och sen oxfilé Tony då med mörkelsås, råstekt potatis, och sen efterrätt så åt vi panna cotta.
Men gud, det är ju familje Voldo man ska vara hos.
Jajamän. Nej, men om jag får säga det själv, det var faktiskt riktigt, det var särklass.
Jag såg.
Okej, det var jättegott faktiskt.
Gud.
Så det, ja, och man kan ju säga, det var ju bara vi liksom. Så när man lagar mat för så några så kan man ju verkligen så här lyxa till det och
ger en massor av kärlek.
Liksom. Ja, men eller hur? Än om man lagar för så här 10-15, alltså då blir det på ett litet annorlunda sätt liksom. Så att, men det var verkligen en touch av liksom både lyx och massa kärlek, och det var
gud vad nice.
Jättemysigt. Så vi var bara hemma och åt mat och gick ut vid 12-slaget. Miljan var jätterädd, stackaren.
Nej,
så vi gick in ganska snabbt. Ja,
älsklingen.
Ja,
just han var jätterädd. borta?
Nej, eller andra, men han var jätteliten för. Han var ju bara typ 3 månader förra året. Så då låg han i vagnen och typ sov och fattade ingenting.
Älsklingen.
Han var rädd. Så vi, jag fick ta upp honom där ute. Och sen så gick vi in med honom. Och så tände vi lite rislyktor. Och
ja,
ja, men hade det mysigt då. Ja.
Åh gud, jag blir såhär, åh nej, säkert miljon.
Ja, jag vet.
Åh gud, åh nej, jag gillar inte när liksom med barn eller djur alltså ska bli skrämda för de jäkla fyrverkerierna liksom.
Nej, eller hur, det känns lite tråkigt.
Ja,
ja.
Så.
Och sen nyårsdagen så var vi åt brunch, jag och Milena och Miljong jobbade. Vi hade alltid det som tradition att vi startade nya året med nyårsbrunch. Och ja, sen har vi varit jullov och sen börjar skolan idag. Hon började, Milena började skolan idag, så nu är jullovet slut. Så att, ja. Hur mår du då?
Men jag mår... Jag tror jag mår bra. Som jag alltid säger, det känns så jävla...
Ja, men mår man bra så mår man bra. Det är ju...
Nej, men jag har inget liksom att klaga på. Det har varit jätteskönt med några dagar ledigt. Alltså jag har verkligen njutit och känt att jag behövt det. Och jag har kommit till liksom så här... Ja, men jag har varit så ledsen av att inte ha någon kärleksrelation. Och liksom så satt jag på möte i... Var det torsdags eller söndags? Ja, det spelar ingen roll. Och jag bara... Jag släppte det där nu.
Men gud vad skönt, grattis!
Ja, det kändes verkligen som att det är såhär, huff!
Det är då det kommer komma.
Nej, men jag har verkligen så här, inte det här ensam och stark mentaliteten, för nej, det vet jag att det inte stämmer.
Nej.
Men jag känner verkligen inte, jag behöver ingen annan.
Gud vad fint, för att ha kommit till det, att så här, jag behöver ingen, jag kan bekräfta mig, jag kan älska mig. Då har man ändå kommit ganska långt, alltså på väg.
Yay.
Men så är det ju. Så när man ger upp tanken av att någon annan eller någonting annat ska rädda en.
Exakt.
Alltså så. Och det är ju en frihet, tänker jag, att alltså komma så pass långt att känna att nej, men alltså, jag behöver ingen.
Verkligen.
Det är att vilja ha eller önska. Men
det är ju en helt annan femma. Ja. Så jag känner ju liksom, nej men det är väl bra. Eller väldigt bra, det är bra.
Ja.
Nu bestämmer jag att det är bra. Ja,
härligt.
Och det är jätteskönt. Ja. Se fram emot 2024 så mycket.
Ja, men det gör jag också. Ja, alltså 2024 har börjat bra för mig.
Ja, mig med.
Och jag är också så här, som jag sa i förra, jag var så taggad på att lämna 2023. Så att jag är också glad att det är 2024. Men jag har ju sån ångestbubbla i hela kroppen. Miljon börjar ju på förskola den 25 januari.
Det är så snart.
Ja, det är typ 2 veckor. Nej, men alltså, jag mår så dåligt. Jag mår så dåligt.
Men hur många timmar brukar det vara i början när man börjar inskolas?
Nej, det är bara några timmar. Första dagen så kommer vi dit 9:30, tror jag att vi börjar första dagen. Och så är det kanske till 2:30 eller något sådär.
Det är så länge då.
Men då är han med mig. Han är med mig hela första dagen.
Jaha, okay.
Kanske andra dagen också. Sen så går man därifrån en stund. Och sen under de första 2 veckorna då kommer jag ha, inte alls länge, liksom, bara några timmar. Så att,
för jag har ingen aning.
Nej, men man är första dagen, då är man det är lite olika från förskola till förskola. Nu har jag upplägget på mail då, men jag tror det är 9:30 till 2:30 eller något sånt där. Då är man med honom.
Okay.
Och sen så andra eller tredje dagen, då börjar man, då går man, men då är man inte att man åker till jobbet eller så, då är jag bara i närheten hemma typ.
Chillar runt hörnet så här.
Ja, men typ så att man provar hur det går liksom, så här, vi är borta ett litet tag och sen så kommer man och hämtar och sen så är det så där från början att man hamnar bara liksom en liten stund och sen kanske över inte vilan första dagen utan så det är en som ett liksom upptrappningsschema eller vad man ska säga. Ja, men så
jag gick ju dessutom när jag var liten, jag gick ju hos en dagmamma.
Ja, okej.
Okay. Så jag har inte ens gått på, eller jag förskola heter det nu, men dagis.
Liksom. Nej, det har inte jag heller gjort. Nej. Min mamma var hemma.
Ja, just det.
Så att, det känns jättejobbigt.
Alltså det förstår, eller jag kan tänka mig, för precis som vi pratade om innan, liksom, att det vart inte som du hade tänkt det.
Nej.
Och då kan jag tänka mig att det är en extra sorg, liksom, att nu är det över. Eller?
Ja, men verkligen. Ja. Alltså dels det, alltså jag skulle önska att jag kunde vara hemma alltså, hela livet med honom. Och inte ha honom på förskola alls. Och att, precis, det pratade jag också om i förra avsnittet, att min mammaledighet... Alltså de här 1,5 åren, det har gått så fort och det vart inte som jag hade tänkt. Jag hade bara tänkt att ägna tid åt han och mig, bara vara mamma, inget annat. Vilket inte riktigt vart så. Och det är liksom, det är som ett litet sår liksom, att det inte vart som jag hade tänkt och räknat med. Sen har det blivit bra ändå. Så det är väl det också som gör extra ont. Att säga, nej, nu är den här tiden slut. Tänk om den inte kommer tillbaka. Tänk om inte jag får gå igenom det här igen. Jag vill ju gärna ha
en till. Ni måste skaffa en till.
Ja, jag vill ju så gärna. Jag kan inte tänka mig att inte få gå igenom en till graviditet och till förlossning och till bebis. Nej, men alltså nej. Jag kan inte förlika mig med den tanken. Nej,
nej, jag förstår det.
Så nej, men det är mycket sånt. Så jag är i den processen liksom, med barn och förskolestart och så här. Så det är, ja, det är tuffa känslor alltså, att hantera. Men vad säger du, men ska vi kickstarta med en liten fråga som vi har fått av våra lyssnare?
100%.
Vi kör.
Ja.
Woo! Då är det här en fråga som vi har fått. Det är då framförallt riktat tror jag till mig och Bella efter, för frågan kom efter hon hade dragit sin live story tror jag. Mm. Men du kan ju också svara på den hypotetiskt, alltså hur du kommer göra när du har barn. Den frågan är i alla fall så här, hur har ni tänkt att hålla era barn borta från droger?
Ja, oj.
Emelie som min här, vi skulle ha
filmat.
Ja. Oh. Nej, men jag tänker så här, spontant. Det jag kan göra, jag kan göra allt i min makt för att se till att mina barn får en trygg och kärleksfull uppväxt. Och förlita mig på det. Sen vet jag också att det inte alltid räcker till. Mm. Men det är det jag kan göra här och nu. Och också vara öppen och ärlig om, om våran bakgrund. Alltså, och det är vi. Det har vi varit sen Milena liksom varit liten, hon vet ju allt om våran bakgrund. Hon vet att vi har suttit i fängelse, hon vet att vi har en beroendesjukdom. Alltså vi är så transparenta i vår familj och pratar om allting. Såklart på hennes nivå och sådär.
Ja.
Men hon kan ju liksom, nu är hon stor, hon är 9. Mm. Alltså det hade ju rätt att hon hade googlat vårt namn så hade allt kommit fram där. Och därför känner jag att, så här, att det är bara roligt nu att hon gör det. Hon brukar ju sitta och titta på videos här från mig och liksom seminarium och sådär. Så hon är ju bara jättestolt.
Åh,
så jag är ju jätteglad att vi alltid har varit ärlig, för då har jag inte behövt oroa mig för det. Jag bara tänkte en dag hon googlar mitt namn, eftersom vi har varit...
För jag har fått såhär,
Nej, alltså det var ju ett beslut som vi fick ta när vi valde att gå och vara offentliga.
Ja, det är sant.
Så, med våra liv och vara med i liksom, tv-serier och allt möjligt som vi har varit med i. Så det är ju ett beslut som är noga liksom, vägt från både mig och Gibbe. Och därför har vi också varit ärliga med henne från början. Så det tror jag är en grej också, att hon liksom... inte att vi på något sätt ska liksom... Alltså jag vet inte, jag ska förklara, inte att vi ska liksom överföra någon sorts rädsla till henne, men en respekt kring liksom alkohol och vad alkohol gör, att hon har den här generna liksom från oss.
Ja, för hon har ju sårbarheten. Liksom.
Ja, absolut har hon det. Och hon är så här, mamma, jag ska aldrig dricka alkohol. Och jag bara, den enda gången som mamma kommer tycka att det är okej att du dricker alkohol eller köper alkohol, det är när du är 18 och tar studenten. Typ. Hon bara, mamma, jag ska dricka alkoholfritt då. Liksom. Jag bara, okej, hoppas att det här
får vi se. Ja.
Ja, men precis. Så hon är verkligen så där nu att så här, nej, alltså jag vill aldrig dricka alkohol.
Fint.
Ja, hon har ju varit med och sett så många också som har liksom tagit återfall eller så många är det inte, men hon hör ju oss liksom ofta så här, hon frågar någon gång så här, varför är det så många som ni känner som har dött liksom, och så här,
jävla sjukdom.
Ja, så att ha en transparens kring det och prata öppet om farorna kring alkohol och droger. Jag tror absolut inte på det att låta dem smaka hemma eller köpa ut. Alltså, det där är liksom no-no för mig. Det har också visats det i studier att såhär, om man säger nej till sina tonårsbarn som ber att få alkohol, så är ju det stänger ju en dörr och det gör dem svårare. Det gör att det blir svårare för dem att få tag på. Och på det sättet är det också enklare att de avstår. Så att var väldigt restriktiv liksom, och liksom kring alkohol och droger. Samtidigt ha en öppen kommunikation. Och prata om hur det gick för oss. Och liksom vara ärlig med vår historia tror jag. Är viktigt för oss i alla fall. Och sen som sagt, göra det vi kan för att bygga en grund, att de får en bra självkänsla och blir trygga i sig själva och sådär, för då är chansen att man väljer någonting destruktivt mindre än om man inte får den grunden liksom. Mm.
Ja, och jag då, jag har inga barn, men jag tänker också så här, i framtiden. Mm. Och ja, men jag tänker också på att jag vill vara öppen och ärlig om min historia, om hur det har sett ut, att ja, men jag hade en morbror som söp ihjäl sig liksom, och så, och sen ja, men jag är lite inne på ditt spår också, att försöka göra allt i min makt för att barnen ska få en trygg uppväxt och så att de inte behöver liksom sen tror jag liksom att ja, men den tonåring kanske absolut kommer testa någon gång.
Såklart.
Men en öppen och ärlig kommunikation om beroendesjukdomen, om vad det kan göra att genen finns i familjen, så liksom.
Ja, men precis.
Tänker jag generellt. Och sen skulle barnen börja liksom testa och det börjar spåra ut, ja, men då får man ta det då och göra liksom det man kan, orosanmälningar och sådär. Liksom.
Precis. Precis.
Tänker jag. Jag har inte ens barn. Men
Nej, men det är ja. Exakt så. Mm. Man får ta det då när det kommer. Men att försöka förebygga så mycket som möjligt för att de inte ska...
För jag, precis som det du sa, jag vill ju inte lägga på mitt barn en rädsla.
Nej.
Alltså som alltså är min rädsla egentligen. Mm. Det är ju liksom jätte... Det blir inte alls bra.
Nej.
Alltså, men absolut en respekt för alkohol och droger. Att
gud ja.
Vad det gör med en.
Ja.
Att, ja, men ja, jag är helt inne på ditt svar alltså.
Mm. Ja. Då ska vi se...
Du är så klok, Sara.
Klok som en bok. Okej, den här. Frågan nummer två. Är ni svartsjuka? Har ni svartsjuka partners? Och vart går gränser för sund och osund svartsjuka? Går svartsjuka att jobba bort? Okej, vi börjar med, ja, med första. Då. Är ni svartsjuka?
Vem ska börja?
Spelar ingen roll. Jag kan börja. Eller vill du börja?
Nej, men jag spelar ingen roll. Nej, men jag kan väl, ja, men jag kör då.
Ja, kör.
Jag, alltså, jag kan inte säga, jag vet inte, men i mina tidigare relationer så har jag varit svartsjuk. Mm.
Ja.
Nu har jag ingen kärleksrelation, så det är lite svårt. Det är ju, självklart kan man vara svartsjuk om man har en vänskapsrelation, men det är inte alls på det planet. Där är jag kanske mer avsjuk. Så här, eller ja. Så ja, jag har varit svartsjuk. Vet väl inte riktigt om jag är det längre. Eller alltså, om jag fortsätter göra det arbete jag gör nu, så kommer nog risken att jag är det i min framtida relation vara ganska minimal.
Ja, och anledningen till att säga att du inte vet om det är det nu, det är för att du inte har någon relation, så du vet hur du skulle...
Nej, men reagera. Precis. Ja. Mm.
Mm. Jag är inte svartsjuk. Inte ett dugg svartsjuk.
Skönt.
Det har nog aldrig heller funnits plats för mig att vara svartsjuk, för att jag har haft svartsjuka killar. Liksom. Så att inte det minsta. Har ni svartsjuka partners? Nej. Gibby är den minst svartsjuka människan. Alltså vi är den minst svartsjuka. Alltså jag är inte svartsjuk, inte han. Och det är så skönt.
Det kan jag tänka mig.
Det är liksom... Nej, men gud, det finns inte ett uns av svartsjuka av honom. Det har aldrig funnits det. Han är inte en svartsjuk person.
Mm.
Han är så pass trygg i sig själv att han inte behöver vara svartsjuk. Och då har vi ändå liksom en historia av liksom enorma svek. Liksom, där jag har svikit honom och hela med den här återfallsprocessen och vår separation och det som man kan höra om i avsnitt 2. Så. Men, och han är ju ändå inte svartsjuk, så att det ligger liksom skönt. Inte i hans natur. Och det är otroligt attraktivt.
Ja, verkligen.
För det finns ingen vidrigare, tycker jag, än svartsjuka
killar. Alltså, och jag blir så här irriterad på folk som bara, nej, men han är svartsjuk för att det är för att jag, ja, men då vet jag att han bryr sig om mig.
Man nej. Och då så. Kommer vi in på det, liksom, vad går gränsen för sund och osund svartsjuka? Det finns ingen sund svartsjuka. Alltså det gör
det
inte det.
Det är inte sunt.
Nej. Det finns inget som är så osunt och giftigt som svartsjuka.
Alltså svartsjuka är den största red flaggen i relationen, skulle jag säga.
Ja, verkligen. Jag
så därför tycker jag det är så jobbigt när jag bara, ja, jag är svartsjuk. Eller jag har varit svartsjuk, alltså så. Men jag vet också, jag har sån extrem låg självkänsla.
Ja.
Och det är där min svartsjuka grundar sig.
Precis. Det svartsjuka handlar ju aldrig om den andra parten. Eller det kan ju vi kanske göra också, om det är någon som har liksom varit otrogen upprepade gånger och sådär.
Ja.
Att det finns befogat så. Men den här liksom kontrollerande... Alltså du fattar vad jag menar, va? Den här giftiga svartsjukan. Det handlar ju om en själv.
Mm.
Om ens egna osäkerheter.
Ja, och för mig, alltså jag kan ta en relation som exempel, du vet, då, alltså jag har alltid hängt med mycket grabbar liksom, och varit med min snubbes grabb häng liksom, men så vet jag en relation, han hade en skitsnygg tjejkompis och där, alltså det gick inte, alltså jag tålde den inte, och jag var såhär, för jag, alltså, jag tyckte inte bra om mig själv. Nej, och jag tyckte hon var så mycket bättre om mig, så jag klarade inte det, alltså, om de var ensamma med varandra, alltså jag fick panik, alltså. Men det här var 9-10 år sedan, jag hade den relationen liksom.
Ja, och så var du aktiv.
Ja, exakt.
Och är väl inga relationer liksom. Och då har jag säkert också varit, alltså, kunnat varit svartsjuk när jag varit aktiv. Jag, alltså, men mitt grund jag är inte liksom.
Och jag vet svartsjuk. Ju inte mitt grund jag. Nej. För det här är ju första gången jag är drogfri så här länge. Mm. Och liksom, för innan har jag bara haft destruktiva relationer. Mm. Eller alltså så. Så det ska bli intressant. Eller? Ja, men för i min nästa relation, det är där jag kommer få öva och lära mig och ja, allt sånt där.
Precis. Ja, nej, jag, vad skulle jag säga om det? Jag har varit gränsen går. Det finns som sagt ingen, det finns ingen sund svartsjuka. Eller jo, det finns, alltså, så här, vi har ju våra basbehov. Alltså, svartsjuka är en grundläggande känsla som alla människor har på instinkt. Mm. Och det är det här, alltså, om jag skulle se Gibbe stå och hångla med en annan tjej liksom, nej, men då väcks svartsjuka, och den är en sund det som är mitt liksom. Eller det låter konstigt att säga mitt, man äger inte en annan människa, men förstår du vad jag menar, alltså, alla människor har en svartsjuka grundlägg, alltså det är en grundläggande känsla hos oss som börjar utvecklas när man är ungefär 1,5 år så att det finns i vårt system och på det sättet, om jag reagerar, eller om jag ser min man står och liksom hånglar med en annan tjej, då är det klart att jag reagerar, och det är den här sunda, normala svartsjukan som man reagerar på. För skulle man inte reagera på det, så skulle det vara väldigt konstigt.
Ja, då skulle man inte bry sig.
Nej, eller alltså, nej men det är så att det finns ju inbyggt i oss. Mm. Men alltså det är inte sunt att ha den här liksom, att man vill kontrollera någon annan människa.
Vad gör du? Vart är
nej,
du?
Vad man har på sig. Mm. Liksom det här ägandeskapet, att hon är min eller han är min, och man inte får. Och liksom, men när man börjar med liksom så här, giftiga och osunda regler, att man inte får tjejkompisar eller killkompisar. Alltså,
exakt. Mm,
då, det är inte sunt. Så att jag skulle säga att red flag,
spring.
Och går svartsjuk att jobba bort? Ja, det går att jobba bort, men det ligger ju hos personen som är svartsjuk. Du kan inte tro att du, nej, och du kan inte tro att du ska inleda, om man är en väldigt svartsjuk person, då ska du inte inleda en relation förrän du har arbetat med dig själv så att du blir så pass trygg så att du jobbar bort den här svartsjukan.
Exakt. Liksom. Och jag tror väl också, eller jag vet inte, men jag tänker väl, alltså, som i mitt fall, alltså, om min självkänsla blir bättre, då tror jag mycket av min svartsjuka kommer liksom,
ja, såklart,
alltså, spolas av. Nej, men alltså så.
Ja, du kommer bli mindre svartsjuk ju mer.
Ja, för jag kommer vara tryggare, exakt.
Ja, men och allt det handlar ju bara om det. Det handlar ju om hur
svartsjuk, självkänslan.
Ja, och det handlar om, alltså, personer som är svartsjuka är osäkra. Nej, så att jag är väldigt tacksam till min älskade man. Han är inte det minsta svartsjuk. Och som sagt, inte jag heller.
Gud vad skönt.
Det är skönt. Då har vi besvarat en fråga, va? Är ni svartsjuka? Är ni svartsjuka partners? Vart går gränser för sund och osund svartsjuk? Men att säga lite det. Alltså, nu vet inte jag, du som ställer frågan, om du liksom upplever det här i din relation, om det är du som är svartsjuk eller om du har en partner som är svartsjuk. Men det börjar ju ofta så, liksom, alla former av våld, liksom, att man börjar, liksom, det är inte skärmigt. Jag hör många som säger så, men han hämtade upp mig från jobbet, vad gulligt. Ja, det kanske kan vara gulligt, men det kan ju också vara en form av kontroll.
Ja.
Och det här, men han blir sur om jag har en kort kjol på mig. Det är inte sunt.
Nej.
Att bli sur för att sin tjej har en kort kjol på sig. Alltså, nej, inget exakt av det här är sunt.
Eller sur för att han inte stannar hemma med, eller att du stannar hemma med honom istället för att göra det du har planerat.
Exakt.
Alltså, det är inte nice.
Nej.
Usch.
Det är ingen sund relation som är så. Så att, lever i en sån relation, så skulle jag råda dig till att liksom se över relationen och be om hjälp.
Ja.
För att bryta om man inte klarar av det själv. Och det går att gå in på vår hemsida www.våldetsansikten.se. Där kan man också hitta liksom hur man ska gå tillväga. Liksom och så. Mm. Eller om ni vill kontakta oss på annat sätt än på hemsidan, så går det bra också att skriva till oss i våra privata sociala medier. Och så. Eller Våldets ansikten sociala medier. Okej, då tar vi nästa fråga. Sara, jag beundrar hur öppet och sårbart du har delat med dig om din förlust, dina förluster, och tycker att du är otroligt stark som pratar om det. Du har hjälpt mig och tror att du hjälper många genom att prata om det, och jag vet hur nära du stod din vän. Mm. Hur har du exakt gjort för att bearbeta? Hörde dig prata om sorgbearbetning i något avsnitt, och vad innebär det? All kärlek till dig och er. Åh, fina du.
Vilken fin
Gulle.
Fråga.
Ja, verkligen.
Säger man så? Fin ja, men kommentar. Alltså så.
Ja. Fint meddelande.
Ja.
Ja, men hur jag har gjort. Jag har ältat sönder. Mm. Alltså så. Pratat om det.
Mm.
I alla möjliga forum, höll jag på att säga. Inte i alla möjliga forum, men i forum.
Mm.
Jag har pratat om det när jag har känt att jag har behövt prata om det. Jag har också pratat om det i podden.
Mm.
Vilket jag var så här, ska jag göra det eller inte? Men eftersom vi är en liksom filterlös och transparent podd, och det var en så stor del av mitt liv och det som hände i mitt liv under det här året och liksom den här sorgbearbetningen, så kände jag att det inte var mer än rätt än att liksom prata om det i podden. Så det har också hjälpt mig till läkning.
Mm.
För det är mitt största råd, att så här, prata om det som är jobbigt. Och sen kan sorg ibland vara så att det spelar ingen roll hur mycket jag pratar om det, eller om jag går till en terapeut eller psykolog. Det är ungefär som att liksom, så här, ja, jag fick punka på bilen liksom, och om jag pratar om det tillräckligt mycket så kommer det laga punkan, eller så här, tiden läker alla sår, om tiden går så kommer det laga. Nej.
Nej.
Och lite samma sak är det med sorg, att jag behöver liksom använda rätt verktyg för rätt sorts problem. För att, som vi också förespråkar här, prata är lösningen på det mesta.
Verkligen.
Men i sorg så behövs det ibland andra metoder också än att bara prata. Så därför är jag jättetacksam till mina verktyg som jag har. Och då kommer vi in på sorgbearbetning. Och du frågar ju också, du som ställde frågan, vad det innebär. Och jag, det är så att jag är certifierad handledare i sorgbearbetning. Så att jag kör sorgbearbetningskurser. Både i mitt privata bolag, men har även kört någon gång på KRIS och sådär. Så det kan man också kika in och kolla på min hemsida www.gibbesara.se. Och kommer också annonsera ut om vi kör någon sorgbearbetning på KRIS framöver. Men det innebär i alla fall att man fullbordar sina förluster. Mm. Och med en fullbordan, för att kort, du har ju gjort en sorgbearbetning med mig, Emily. Du kan ju också vara med och berätta lite hur, vad
det
du tycker
grymt.
Om det. Ja, alltså man inventerar en relation, kan man säga, genom en sorgbearbetning, genom att man får säga saker som man behöver få sagt.
Mm.
Och så behöver man förlåta saker, då kanske be om ursäkt för vissa saker, så att man gör som en inventering. Mm. Och sen så, för att göra, det här är ju en lång process.
Ja.
Men för att jag ska korta ner
det. Det är några veckor.
Ja, det är några veckor som man kör det här. Men det som det handlar om är att fullborda den här liksom, relationen och få säga saker som man behöver få sagt. Inte då att, alltså fysiskt till den här personen.
Nej,
utan man gör det då med ett brev som man skriver till den här personen och som man sedan läser upp då för en tredje person, eller som ni gjorde då, i grupp.
Alltså jag trodde ju, när jag gjorde, för jag gjorde ju en sorgbearbetning, en kort på min behandling för mamma. Så jag tänkte ju också att det bara var för döda människor.
Mm.
Så nu var det så skönt att jag kunde göra på en livslevande person som jag visste, där kan inte jag ta med den liksom.
Nej men precis.
För det vart ju någon form av, ja men, frihet efteråt. För jag hade varit så mycket och geggat i det jag gjorde på liksom.
Precis.
Och efteråt
precis.
Så var jag så här, shit, jag tänkte du på personen sen dess liksom.
Men gud vad härligt.
Typ, nu har jag väl gjort det efteråt, men det är lugnt liksom.
Men gud vad skönt, för det där kan ju också ta ett tag. Jag vet vissa som säger, men gud, det hände ingenting så här, efter man har läst upp det här fullbordansbrevet.
Mm.
Men då kan man vara såhär, men ha lite is i magen. Kolla hur det känns om några månader eller några veckor sådär. Så det är ett väldigt bra verktyg, sorgbearbetning. Att man får liksom göra klart i relationen och förlåta personen eller be om ursäkt för saker för min del som jag har gjort och sen då, så det har jag också gjort på den här personen, eller på den här personen, och läst upp det här brevet för en tredje oberoende person. Så att det, ja, det är det jag har gjort. Jag har pratat om det, jag har tillåtit mig att vara ledsen. Alltså att det har fått finnas till liksom. Mm. Alltså sorgen har inte behövt ätit upp mig, utan alltså, den sorgen har levt med mig liksom under det här året som har varit. Och det är inte sagt att den är över liksom. Alltså, jag bestämde mig för att lämna allt sånt där i 2023, men det är inte riktigt så det funkar. Jag bestämde mig för att sluta älta och gå vidare och släppa taget. Sen så kommer det upp minnen, och det är liksom perioder som är tuffare än andra. Sådär. Men tack vare verktygen så behöver jag inte sitta kvar i någon harm eller liksom bitterhet kring den här personen eller de här personerna. Då.
Gud vad skönt.
Så att, det är verkligen ett hett tips, sorgbearbetning. Det är ett otroligt verktyg för...
Jag längtar till nästa.
Ja.
Eller, längtar och längtar, det är jobbiga grejer, men det är,
ju...
Det man vinner av det, ja, liksom, är
det
ju så...
Ja, det är otroligt helande liksom.
Ja.
Är det. Och det här kan man ju som sagt göra, man kan både göra på personer som liksom är döda, och man kan göra på levande personer som både som man har en relation till, men som man inte har en relation till. Så att det är väl det jag har gjort. Och som sagt, ja, men ältat. Jag har sagt ibland också, ja, men nu ältar jag igen. Liksom. Så att, ja, pratat mycket om det. Satt ord på vad jag känner. Och tillåtit mig att vara liksom både arg, besviken, ledsen. Och sen bearbetat det för att liksom, för att det inte ska etsa sig fast och bli till någon form av förbittring. Okej, nästa fråga. Det har varit ett riktigt frågeavsnitt.
Så jävla skönt.
Och då har vi en bred fråga. Vad räknas som våld?
Oj, det är jättestort.
Det är stort, men man kan börja med att säga ju att allt som syftar till att kränka, skrämma, hota någon.
Eller ha makt över någon.
Ja, kontrollera. Är våld. Och våld brukar delas in i liksom olika typer, alltså olika grupper. Och det finns psykiskt våld, fysiskt våld, materiellt våld, ekonomiskt våld, sexuellt våld, latent våld. Så det är 1, 2, 3, 4, 6 olika typer. Sen så finns det undergrupper på de här också. Som psykiskt våld finns det. Man brukar kategorisera det i olika liksom grupper. Det är kränkning och det är jada.
Ja, exakt. Så det är inte bara så många är så här, nej men det var inte våld. Han gav mig inte en käftsmäll liksom. Jag var så. Jag tänkte, nej vadå, en örfil, det är lugnt. En knuff, det är lugnt.
Nej, verkligen inte.
Tack vare mig med våld.
Ja. Det är ju fysiskt våld.
Ja.
Och sen har vi ju mycket psykiskt våld, alltså verbalt våld. Att skrika på någon kan vara våld. Jag säger inte att det alltid är våld om man skriker på någon, men det kan vara våld. Att skrika, skrämma någon. När syftet är att så här, nu skriker jag för att jag vill ha makt eller jag vill skrämma den här personen, så är det våld. Kränkningar, fula ord. Blir du ledsen?
Nej, jag bara, jo men lite.
Ja, jag ser
alltså
det.
Jag, men det kommer upp mycket och jag blir så fan.
Berätta.
Men det har varit så hela min uppväxt. Mycket skrik och smäll i dörrar och alltså så liksom. Och jag märker det idag. Jag ryggar ju till med liksom höga ljud och smällar. Så det sitter ju kvar.
Såklart att det sitter kvar. Kroppsminnet är...
Det är starkt. Så ja.
Och det är materiellt våld. Det här slå i dörrar, slå sönder saker. Jag har också hört någon som bara, men jag hade slagit henne eller jag hade använt våld. Jag bara slog i dörren eller kastade någonting in i dörren. Ja, men stopp här. Det är våld.
Ja,
det är
exakt.
Materiellt våld. Så att,
det är jättestort och det är, jag tycker det är fint att folk är nyfikna och att typ meningen med våld finns, för att man får verkligen Men lära sig mycket om, alltså jag har känt att ja, men jag har lärt mig mycket om vad jag har gjort, för, vad jag gjort mot andra och vad jag själv har varit utsatt för. Liksom.
Och för er som, vi kanske ska prata lite om meningen med våld. Först, meningen med våld är en bok skriven av Per Isdal. som jag använder mycket i mitt arbete och mitt jobb och... det som hans version eller hans beskrivning av våld är det som jag utgår från när jag pratar om våld och som jag pratar om nu med de här olika grupperna. Det är taget från Per Isdals meningen med våld. Och sen har vi då också en processgrupp / studiecirkel på KRIS Stockholm.
Ja.
Där vi pratar om de här sakerna. Så man studerar det här materialet. Det är ett litet läshäfte. Och sen så är det diskussionsfrågor. Och den de här är uppdelade i, ja, men hur många avsnitt är det?
16 träffar tror jag.
16 träffar. Då man har en, ja, men psykiskt våld är en träff, fysiskt våld är en träff, sexuellt våld är en träff. Och då kan man både som förövare och offer, eftersom vi jobbar då med kriminella missbrukare, så har man ju ofta både varit förövare och offer. Så att man kan göra det här tillsammans i grupp. Sen så brukar vi säga att gruppen med sexuellt våld, om man har varit utsatt för mycket sexuellt våld, det kan man köra enbart med andra kvinnor som har varit utsatta.
Jaha,
också. Ja.
Det har inte jag vetat om.
Okej, okay. Ja. Jo men absolut. Ja. Ja, men jag har ju sagt det flera gånger, kör den bara, ni tjejer eller...
Ja,
skitsamma.
Ja, det har inte varit så, alltså, ja.
Nej. Nej, men det, så att, och, så det är ett studiematerial som vi kör, som man är hjärtligt välkomna att komma och vara med på. Det är bara att bli medlem hos oss och sen så kan man komma och vara med på de här grupperna och läka från våld, både som förövare och som offer.
Ja, onsdagar klockan 10.
Och som sagt, då vill man ha mer adekvat behandling om man har varit väldigt våldsutsatt och inte har själv utsatt, så kan man ta kontakt med oss för att få vidare hjälp också om man inte vill sitta i en grupp med både män och kvinnor. Så. Ja, det var om den.
Alltså, jag kom på, för vi tog, jag vet inte om vi pratar så mycket om så sexuellt våld, men alltså jag tänker att tjatsex är också en form av våld.
Ja, det är sexuellt våld.
Ja, exakt.
Ja. Absolut.
Ja.
Att tjata sig, jag tror att vi har haft något avsnitt om det, men det kan vi prata mycket mer om. Ja, men absolut. Alltså många, så här, när jag träffar killar i fängelse och så där, då säger de så här, du ska inte komma in i hela våldtäktsman på den här avdelningen liksom, och så gäller våldtäktsman. Så när man gräver lite i så här, men vad är då en våldtäkt? Exakt. För många tycker ju att man inte kan våldta i en relation, att så här, man inte kan våldta sin fru eller sin flickvän så här.
Gud,
man bara, men hallå, va?
Alltså bara att du får om ett nej till ett ja är ett övergrepp.
Ja, verkligen.
Jag vet inte hur många gånger man har liksom så här, man pallar inte säga nej mer. Nej. Eller liksom man ledsnar på det jävla tjatet.
Ja, men precis.
Usch.
Så att det är en form av våld. Och det är en form av våldtäkt ju.
Ja, gud ja.
Köpa sexuell tjänst.
Ja, usch.
Prostitution. Det är prostitution jag säljer. Men när man köper sex, det är... också våld.
Och jag är less på folk som hon vill sälja sex. Alltså jag kan köpa att det absolut kan finnas 0,5 eller 0,1% som kanske vill göra det här.
Jo, men
nej.
Nej, för jag tänker så även om om du vill göra det. Om du vill göra situationen.
Ja, exakt.
Vad beror det på då?
Exakt.
Att man vill. Det finns ju någonting där
som inte är friskt.
Precis, något som inte är läkt eller man har varit utsatt för någonting.
Så jag är less på män som bara...
Så att liksom att man kan inte köpa sig till samtycke. Det är
nej,
liksom, det
nej.
Går inte, det är inte ens en diskussionsfråga.
Oh.
Alltså, du köper inte.
Nej, verkligen inte.
Så man kan inte köpa samtycke. Det, den sekunden som du betalar för sex
så har du betalat ett övergrepp.
Ja, alltså, då är det inget samtycke. För då har du betalat för det här. Då har du betalat för att du ska göra... de här sakerna med den här kroppen.
Så jag är så glad att det är olagligt att köpa i Sverige. Inte för att, alltså... men, alltså jag tror inte... Självklart skulle det spela roll om det inte var olagligt. Men jag tror inte det minskar så mycket ändå. Men jag tycker det är bra att de gör det
ja,
de ska.
Ja, för det är ett statement.
Ja,
alltså,
exakt,
det är så här, vi tolererar det inte.
Och shout out till Simon. Alltså,
han är så...
Simon Häggström för oss,
ja,
inte vet.
Ja, Simon Häggström, han är så grym. Följ honom på hans sociala medier, han är fantastisk.
Ja.
Det är ju en polis som jobbar med prostitution. Och men han berättar ju lite på sina sociala medier om sina liksom, erfarenheter och sina... Mm. Liksom, gripanden av de här torskarna och det han ser, det han möter i sitt jobb. Så att, ja, jag brukar säga till killar och män också som är inne på det här liksom att säga, ja, men vadå, det är många som, ja, men det finns en falsk bild av liksom den här lyxhoran.
Ja, eller lyckliga horan.
Ja, ja, men precis. Det finns inte.
Nej. Sluta blunda liksom för hur verkligheten ser ut.
Alltså... Och även de som inte är liksom offer för trafficking och så här, som gör det av egen fri vilja som det heter, det beror på saker.
Säkert alltså att missbruk man som, eller övergrepp, alltså en misär helt enkelt.
Ja, men precis, att man har någonting som är trasigt, alltså att man inte är riktigt hel. Man kanske har ett övergrepp från barndomen och det här är liksom ett... traumarepetition, alltså det är ett uttryck för någonting som
exakt.
Och sen behöver inte personen stå med pistol mot huvudet och bli hotad, utan det finns mekanismer som gör att den här kvinnan är i en liksom utsatt sårbar situation, att hon gör det här. Så att där hamnade vi inne på prostitution också.
Viktigt ämne.
Nej, men verkligen. Nej, men om man kan, vad räknas av våld? Ja, allt det här som vi har pratat om, liksom att ta någon på rumpan mot ens vilja, det är våld.
Ja, och jag tänker om du som offer, alltså bara att du blir rädd eller att du får dig att göra någonting du inte vill, alltså så är ju en form av våld, skulle
absolut.
Jag säga.
Ja.
Alltså,
gud,
så bara att så här, jag kan tänka att vissa kanske blir rädda om någon höjer handen för att du har kanske någon trauma, det är en form av våld.
Det är klart att det är våld, även om du inte har någon form av trauma.
Nej, alltså, nej, men exakt.
Så att någon höjer handen mot mig, det är ju verkligen, det är ju ett hot.
Mm. Ja, men exakt. Ja. Hot om våld.
Ja, och allt så hot är våld.
Våld.
Ja.
Ja.
Så vi säger, allt som syftar till att hota, skrämma, bestämma, kontrollera. Mm. Där syftet är att göra de här sakerna.
Mm.
Skrämma, hota. Det är våld. Och det är så Per Isdal sammanfattar vad våld är i hans fantastiska bok Meningen
Jättebra
med våld.
Jättebra bok.
Mm, verkligen. Okej, men det känns som att vi ska börja gå till avslut.
Ja. Ja. Jag har inget att tillägga, tror jag.
Hur mår du efter den här lilla terapitimmen? Eller ja?
Nej, men det har varit så skönt. Men jag glömde säga det, jag var ju lite rädd. Eller inte rädd, men alltså, jag ville ju inte att 2023 skulle ta slut. Nej. För jag har ju tänkt att det här kommer bli ett pissår för mig då.
Mm-hmm.
Men nu har jag varit så här, nej men gud. Alltså jag ska embrace att det här kommer bli bra. Det kommer såklart bli ett grymt år, för jag tror mycket på attraktionslagen.
Ja,
så jag är jättetaggad på 2024.
Ja, det är också. Jag har
mer
det.
Kommer att visa sig.
Ja, gud, ja, mer kommer verkligen att visa sig. Och det med det sagt så tycker jag att vi avslutar.
Verkligen.
Och tackar för alla som lyssnar på oss. Fortsätt lyssna, dela podden, stötta oss, följ oss på sociala medier. Ja. Både våra privata sociala medier och våldets ansikten, Instagram och Facebook. Och sen ses vi igen om 2 veckor.
Ja.
Och då har vi också förhoppningsvis Bella tillbaka och kanske en gäst i studion.
Hoppas.
Puss och kram.
Puss och kram. Ha det bra.